All right, dags att välkomna tillbaka till rockklassikerstudion. Johannes Ekerström från Avatar, välkommen.
Tack så mycket. Det låter så gott när man dricker kaffe genom så här mikrofoner, har jag tänkt på. Av allt man kan dricka. Det är surplet, ja. Liksom. Det är det bästa drickljudet i en radiomick.
Förut gjorde man ju ljudeffekter på just det sättet. Mm. Nu har man lite AI och sånt som tar hand om det. Men det var ett tag sedan nu. Hur är allt i Avatar Country?
Allt är väldigt, väldigt bra. Nu är man mitt uppe i, vi har turnépremiär ikväll för vår första Europavända för den här skivan. Och vi börjar här i Stockholm. Och det är någonting, det är väldigt roligt att göra svenska gig som en del av en turné som annars inte Sverige överlag. Det slår mig att jag behandlar allting backstage som är precis som vanligt, som så här. Ja, men Löfbergs Lila, vad roligt! Mm. Om man håller på sådär. Den biten är rolig.
Men ni har ju varit support för Iron Maiden bland annat under turnén. Hur var det?
Ja, coolt. Ja, det var ju pojkdröm på massa sätt, såklart. Men det är också en sjuk grej att om man ska klara av att göra det så måste man någonstans lura sig att allt är precis som vanligt. Så man går och vänjer sig vid att det är lika många människor i det här stadion som det är när, Spanien-gigget, Madrid är första, det var lika mycket folk som vi sålt biljetter på hela här Europa-turnén. Och då måste man stå där och tänka, ja, klart det är så. Liksom. Sen kollar man på kort efteråt och bara, jävlar! Nej, det var väldigt roligt. Våran första grej som vi gjorde som band, det var ju att åka tåg till Stockholm och titta på Iron Maiden på Stockholms stadion. Vad blir det? 2003? Ja. Sådär. Så vi var tonåringar. Det var ju snälla pappa, får vi åka? Ja. Ålder. men vi åker ändå. Ålder. Och det var innan. Vi hade kanske haft en spelning innan det. Så Iron Maiden har verkligen varit där från första dagen, såklart. Som för väldigt många andra band. Så det var. Vi gjorde ju faktiskt. Vi kom iväg till Brasilien här om året med Iron Maiden också, så det var allra första gången. Och där var ännu mer de upplevelserna av att de finniga pojkarna på tåget till Stockholm, de var väldigt närvarande där, man väldigt knäsvagt, väldigt skakigt. Särskilt första spelningen, vi gjorde tre stycken, var att alla låtar gick väldigt, väldigt långsamt och sådär. Men sen kollade vi, och så att se Iron Maiden precis efter man giggat, och det var... Ja, det var lite svettiga ögon och allt det där. Så vi hade hunnit öva lite på den biten nu när vi kom till att göra Europa-giggen. Men också bra var ju att de har ju så skönt gubbschema, de spelar varannan dag. Så det gjorde vi med därmed, och så man hann ju spendera en vecka att driva runt i Berlin och göra Europa på samma gång. Så jag kan rekommendera den semestern något så oerhört, att cruisa runt i europeiska huvudstäder, spela lite med Maiden, checka catering och sen gå på stan. Liksom. Om du får chansen, ta den.
Ja, det låter inte helt fel. Sen är ju band väldigt olika sådär. Vissa går ju liksom ut och säger hej och sånt. Gjorde de det, eller var ni på varsin sida för...
Det var lite olika med olika medlemmar. Bruce kom sent och åkte tidigt. Men han hejar på de flesta, särskilt Adrian och sen Simon, den nya trummisen, som såklart var ju nästan lika glad att vara där som vi var, så, så han såg mig lite mer av. Men med det sagt, alltså hela maskinen och alla inblandade i Iron Maiden-världen behandlar förband väldigt, väldigt väl. Alltså det var också en sak som fick det att kännas som vanligt, att sådana jättegig och sådana som vi gör och lite oftare och sådär, att rent funktionellt hur ett schema ser ut och när middagen är serverad och vad man får vara och inte vara och allt det där egentligen är sig väldigt likt där. Alltså. Så man kände sig väldigt hemma. Alla var särskilt Rod Smallwood som kom med champagne och sådär. Där blev man också lite starstruck.
Ja. Jag har en podd tillsammans med Nicky Borg, och jag tror det var Maiden eller om det var ACDC-crewn som de då bjöd på glögg någonstans i Tyskland eller vart de var. Och de här roddarna och bussförarna fattade ju inte att det var så mycket alkohol i det, så de satt och drack massor. Sen kunde de inte köra tidigt på morgonen, som var tanken tydligen. Och det var Back Your Babies fel. Så här kul grej man kommer ihåg. Sen är det ju Metallica också nu det här året, så att det går. Om du måste tvingas välja bland dem, eller vilket är störst för dig personligen liksom, av de två?
Just nu känns det ändå som det kanske är Metallica, men det är, vi är väldigt så här i historieskrivningen av Avatar så börjar det med att Jonas och John spelar här på samma tennisklubb i Rävekär i Mölndal och att Jonas dök upp med Iron Maiden t-shirt och John med Metallica t-shirt och på den, och du vet, och pagen som är på väg ut, så återigen, båda är väldigt så här day one och båda använder jag som väldigt konkreta influenser, och jag brukar använda än idag som grundläggande, med all så här speed metal och teknisk death metal och allt mangel man lyssnar på, så går ändå alltid tillbaka till att Aces High är världens snabbaste låt för hur de spelar, hur man verkligen känner att de har jävligt bråttom liksom. Mm. Och man gasar på, så den lever kvar som något ideal som går bortom vad det står på BPM när man liksom, när man repar in låten, att den är snabb. Och med Metallica så är det fortfarande, med all respekt för all doom metal och vad som finns, att For Whom the Bell Tolls på något sätt ändå är världens tyngsta låt. Man känner att de ville göra sin instrument illa när de spelar den, man känner det. Så de sitter alltid kvar, att när man ska göra någonting som går fort eller någonting som känns tungt, att jag faller tillbaka på det. Och det är svårt att välja vad som är viktigast för Avatar, tungt eller snabbt. Men så båda är väldigt närvarande. Däremot, John, alltså, ja, men för Avatars historia, John var ju den som frågade Jonas, ska vi starta ett band? Så det är hans initiativ. Och han blev hårdrockstrummis för att han åkte skidor med familjen. Han var typ 12, bröt ett ben och föräldrarna tyckte synd om honom och köpte lite skivor. Och där var Metallica med den högen, så han kunde ligga där med sitt brutna ben och lyssna på musik.
Lyssna på One.
Ja, men precis. Ja, precis. Och därmed bestämmer, han har spelat tamatrummor sen dess. Mm. Nu har han spons. Men det var viktigt och sådär. Så utan Metallica, inget Avatar på det sättet antagligen. Mm. Så där har de ju lite ledning. Och det var också när vi fick nyheten att så här, gruppsamtal för management. Vi har fått det här och vad kul, vad gött. Och så är man så uppe i jobbbiten av det. Att bra, och då har vi fått det och då ska vi göra det här. Jag ringde sen John på kvällen. Hallå, hej. Är du jävligt glad? Ja, just det, ja det är jag ju. Så här, kommer du ihåg när du var 12?
Ja.
Då sjöng Tim. Jannes, vi ska ut med Metallica. Ja, coolt va? Ja, jävligt coolt.
Ja, det blir ballt. Du kom in lite på dig själv. Vi snackade Avatar och så här, du snackade om tungt och melodiskt och sånt. Och från senaste plattan nu som släpptes det 1 oktober, sen är ni redan ute. Don't Go in the Forest. Mm. Jag tänkte att vi ska lyssna på de två första låtarna där, bara små snuttar. Ja. Så kommer du säkert förstå vad jag kommer gå in på lite.
Absolut.
På det. Men här är första låten då, Tonight We Must Be Warriors. Mm. Och sen direkt efter den på plattan då så kommer In the Airwaves. Mm. Och den låter så här. Ja, och så här, det är ju Avatar för mig också nu. Man vet att ni är så mångfaldiga. Det låter ju inte likadant. Nu är det till och med samma platta, olika låtar liksom. Det är väldigt stor skillnad så att säga.
Mm.
Hur tänker ni där?
Ja, alltså den stora grejen är väl att vi inte oroar så mycket vad som är någon avatarformula eller ett avatarsound bortom att det var vi fem som hittar på låten och det är vi fem som spelar instrumenten, och då löser det sig nog att vi inte är tillräckligt bra för att låtsas vara någon annan.
Mm.
Och då stora inspirationskällor där, alltså Beatles som band, att man känns som det var några som alltid tyckte det var coolt att lära sig något nytt och prova något annat, och resan från Please Please Me till Something eller någon av alltså sista låtarna, det är ganska mycket som hände på de 7-8 åren som de var i en studio.
Mm.
Men det låter ju som Beatles hela tiden, för de sjunger och de har sina speciella saker. Alltså man har sitt lilla DNA hur man än vänder och vrider på sig själv. Det lät ju aldrig som Rolling Stones när Beatles, var de än lirade för något.
Nej.
Så blev det aldrig Stones eller Kinks av det. Och samma Queen är också sånt där för mig. Alltså också där att det är flera låtskrivare i bandet. Och A Night at the Opera som har Bohemian Rhapsody har ju också den 39 eller vad är mer på den? Death on Two Legs. Och sådär liksom det händer allt möjligt men det låter som Queen hela tiden. Och sen från tidiga Queen-plattor sen till 80-talet och I Wanna Break Free och allt det där att det får hända massa grejer på vägen. Det är för oss ett sätt att jag vill ju lära mig något nytt varje gång. Mm. Dels hur, alltså vad det är för texter, vad det faktiskt handlar om för mig, det jag sjunger om. Att jag inte kan vara sur på samma grej jag var sur på när jag var 22. Utan det måste vara viktigt för mig nu och koppla till livet nu varje gång. Så att det är en big deal och spelar någon roll för mig att göra en platta. Och musikaliskt lika mycket så att vi inte vill skriva samma låt två gånger i rad helt enkelt. Så det enda är att så länge vi heter Avatar, alltså jag släpper skiva som det står Avatar högst upp på, det måste vara hårdrock.
Mm.
Och det skulle vara ytterst osannolikt att vi skulle bli så sugna på något annat, att vi gör något annat. Men i så fall får man kalla det något annat också. Men inom den ramen, för det är ju det, vi gillar gammal heavy metal, vi pratar precis alltså de här väldigt gammaldags, idag gammaldags idealen från Iron Maiden och Metallica, det här spela skiten själv, skapa soundet genom att bevara hur du slår på grejen och allt det där och att det faktiskt är låtar med refränger och allt det där lite gammaldagsa på det sättet. Men sen när vi bildades det där pagebandet, det var ju väldigt mycket vi var väldigt insnöade för den musiken från våra hemtrakter som var extra het just då, alltså The Haunted och In Flames och Dark Tranquillity och med flera Soilwork lite längre söderut, men den rörelsen influerar oss gör mycket samtidigt som vi försökte spela jätteteknisk death metal det första vi gjorde. Så det är också arbetas in i muskelminnet, så då har man en paletten att nu har jag snackat Beatles, jag har snackat Queen, snackat gammal heavy metal och snackat extremangel med dig, och så plockar man lite så här russinen i de olika kakorna och oroa sig inte så mycket för att vad passar upp och vad passar inte ihop. Man får lita på den här magkänslan att det här tycker vi är coolt. Det här känns viktigt för oss.
Ja, men det är grymt tänkt tycker jag. Men jag läste också en rätt kul grej som jag tror du gör, för om det stämmer så att säga. När det gäller låttitlar. Mm. Att du googlar upp namnen för att se om det finns många andra låtar som heter likadant.
Ja, det har hänt. Och någon gång har jag glömt det och sen kollat och bara... försöker i alla fall. Alltså det är en annan så här jättestor grej för mig som fick in mig på metal är alltså gammal tysk power metal. Mm. Och där känns det som att Kai Hansen liksom alltid gick och döpte Gamma Ray låtar efter någonting som redan någon annan. Ja, men Gamma Ray har något som heter Heaven Can Wait och det har jag med så där och Avantasia har det bara sett Farewell och det hade ju Gamma Ray innan dess och så Vanguardian har Goodbye My Friend och den heter något annat av Gamma Ray, men han sjunger Goodbye My Friend, samma melodi. Och bara, vad håller ni på med? Ni bor ju grannar, ni hänger ju runt Hamburg allihopa, ni kan knacka på och fråga. Och alltid stört lite. Så här. Och också för jättelänge sedan, vår andra platta Slakt, då glömde jag att jag älskar Type O Negative och October Rust ett tag, så där släppte vi något som heter Die With Me och sen nej, några år senare, nu ska jag börja lyssna på Type O Negative igen och så sätter på October Rust och bara, nej men vad fan, det känns dumt.
Men alltså jag tänker, det är en rätt cool grej. Jag tror jag hade gjort likadant om jag ska vara ärlig. Men du måste ju liksom ha hittat rätt konstiga grejer när du har sökt runt. Så jag bara, hur fan kan det finnas så många låtar som heter det här?
Ja, ska jag se om jag ens kommer ihåg någonting. Men, nej, men det är ofta de här korta titlarna, så här om man... Ja. Så här, du vet, enstaviga ord och sådär. Alltså, vad har jag haft? För 1000 år sedan så kallade jag låt Truth. Och sen upptäckte jag att Devin Townsend hade låten. Alltså det, så det är mer tråkiga titlar så att säga. Det är, de blir ganska bra på att gissa i förväg för det mesta nu för tiden.
Tänkte komma in lite på Black Sabbath, för det har du talat ganska ofta om.
Oh, ja.
Och de fick ju den här The End-spelningen i Birmingham, en hyllning till oss i CIAD. Ni kunde inte närvara, ni var ute och turnera.
Ja, vi var med Maiden i Madrid och vi satt och kollade på hela streamen var vi. Och jag satt och messa Lissi så här, vad coolt!
Svarade hon där eller hon fullt upp?
Nej, hon faktiskt mellan så här, och sen, jag trodde du var klar! Sen röjde det lite till nästa svar.
Ja, men det fina där tyckte jag var att Ozzy fick en sista spelning liksom, mm, hyllningar i hemmastaden, ja, istället för det som normalt sker, att man går bort och sen kommer hyllningen. Liksom.
Ja, precis.
Det diggade jag extra mycket. Vad tror du det som har gjort honom så stor? Alltså det är så många som älskar honom, det är så många han har berört, det är ju även utanför faktiskt rockgenren om vi ska vara helt ärliga.
Ja.
Vad tror du är grejen med Ozzy liksom?
Ja, där utanför rockgenren är en stor, alltså att vad som tyvärr är ännu större i världen är ju, eller var i alla fall då, är ju tv är större än musik.
Mm.
Vilket ju, det, ja, ja, du vet.
Ja, sports.
Ja, precis. Så där är ju, och därför så, och det är, har ju putt upp honom till en annan nivå än resten av oss någonsin kan komma nära, tror jag. Men det skiter vi. Men mm, inom vår musik så det är ju massor med grejer där jag nu särskilt, jag gick faktiskt runt och snackade om det här för jag tänkte på det mycket innan han dog också. Men det känns ännu viktigare att säga att jag tror Ozzy, även om han är en av de populäraste, största säljarna, mest älskade, inflytelserika sångarna i hårdrock, känner jag ändå att han är väldigt, väldigt underskattad som musiker. För att han hade ju alla de här, alltså den här naturliga karisman, där han lyckades vara larger than life och väldigt tillgänglig och trovärdig och working class hero. Han var ju allt det här på en gång på ett sätt som är omöjligt. Han hade en väldigt unik röst, att folk helt enkelt inte låter som honom, mm, när han sjunger. Liksom. Det är väldigt svårt att, det är mycket, alltså tekniskt svårt kanske, men stilistiskt är det lättare att härma eller låta lite som Dio på något, mm, sätt liksom. Eller Hetfield eller massa av de här, men det är jättesvårt att låta som Ozzy och att folk ska tro på honom. Sen hade allt det här, du vet, you can't teach that kvaliteter. Men jag kommer ihåg, jag läste i någon hårdrockstidning en sån här lång historisk artikel om Sabbath, och när de pratade influenser så nämndes, för man brukar prata om, ja men British Invasion banden, mm, han älskar Beatles, och, då, och de pratade om tung bluesmusik och psykedelisk musik och allt det där som fanns precis före Sabbath. Men just den artikeln pratade om lite extra om soul.
Mm.
Och då klickade någonting som jag inte riktigt hade tänkt på med Sabbath eller hårdrock i allmänhet. För var fanns de skrikiga sångarna och trummorna som hade bråttom och jättestora överdrivna känsloutspel före heavy metal i musiken? Och det är ju faktiskt, soulmusik är ju fullt av det. Alltså stora blåssektioner och det där liksom. Och en grej som jag försöker bli bättre på hela tiden är ju att sjunga fint och sjunga rätt toner och sjunga fräckt är ju en sak, men det spelar inte så stor roll om det inte låter som det handlar om.
Mm.
Och jag tror att Ozzy fortfarande är inom hårdrocken den absolut bästa förmedlaren av texter vi någonsin har haft. Att du tror på det han sjunger på ett sätt som ingen annan i hård musik har lyckats med enligt mig. Alltså Changes låter ju jätteledsen. Alltså man tror ju på att han går igenom det där. Eller Black Sabbath-låten då, han låter ju rädd.
Mm.
Det är han som drar in den liksom, det är teatrala. Eller Symptom of the Universe också, liksom att det är att, ja men det där maniska, han fångar ju alltid det. Han är en soulsångare i det här att kunna förmedla texter på ett sätt som inte nödvändigtvis är det här magiska och det kan man inte lära sig. Jo, det kan man jobba på. Och jag tycker han var mycket duktigare på det än någon annan.
Ja. Lyssnade du mycket på honom när du var yngre? Eller
jättemycket. Ja. När jag började ettan i gymnasiet så hade jag, du vet, de olika subkulturella uttryck man hade. Jag skrev sig på knogarna som hans tatuering sådär första dagen när jag kom. Så,
ja.
Så alla visste var jag stod och sådär. Nej, alltså Ozzy och Sabbath. Ja, men det är så, vet, nu har ju pratat massa stora influenser i rad och så är det, och vad som format bandet. Och, för mig också jättemycket i Avatar sin helhet, ännu mer Sabbath skulle jag säga. För det är ju nästa sån här filosofi med att vi skriver så olika låtar, att hårdrock handlar ju om riff.
Mm.
Och riff handlar till syvende och sist om sväng. Alltså ett bra riff är så bra som trummorna till riffet är. Om du spelar Iron Man riffet men spelar bang 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 bang, mm, det är ett jävla skitriff då.
Ja.
Utan det där ska sitta ihop och ja, ska det svänga mellan musikerna. Ja. Och det som i bästa fall händer då ju, är att då börjar det kännas som något. Då börjar ha en atmosfär. Då börjar, i mitt fall, jag ser små filmer i huvudet. Det är ofta ett sätt när folk kommer med låtidéer och jag ska klura ut något och sjunga. Liksom, att det brukar dyka upp en liten film som hjälper till. Det kan vara något väldigt abstrakt. Och bara, ja, men man ser asteroider i rymden och det är tomt. Eller något väldigt konkret. Hail the Apocalypse, det var just att det lät som någon sorts nedräkning och jag tänkte på flyglarm och då såg jag en domedagsprofet som står där, slutet är nära, håller han på en skylt, tittar upp, ser bomberna falla och tänker äntligen. Och den bilden blev texten och sången till Hail the Apocalypse. Och det kommer från att det var så fräcka trummor till det coola riffet. Och det är ju Black Sabbath-principen och också att, för de har ju snärtiga dängor. Och de var ju progressiv hårdrock innan det fanns progressiv hårdrock. Från låt till låt. Och det är bara när du väl har riffet. Och då får du lyssna och känna in och bara följa efter den till vart musiken vill ta vägen. Och det är en så här Black Sabbath-princip. Och så lite Beatles på det att vi har... för Black Sabbath-låtstruktur är ändå mer jazz- och blues-världen. Det är ofta så A- och B-delar, sektioner, liksom teman och solon. Och vi är mer av skolan, ja, verser och refränger på ett annat sätt. Men just att riffet ändå visar vägen, som den grundprincipen i hårdrock som oavsett vilken subgenre och vilket årtionde det är och hur man moderniserar och hittar nya grepp, så är det ändå den grundstenen som allting måste komma från om det ska vara bra.
Ja, och någonting som jag gillar att ta fasta på också, som jag hörde, är ju nu när jag har varit ute på turné då med Brasilien och varit på den här Shipwrecked, en sån här karibisk båt, och nu börjar liksom, nu spelar i Stockholm idag och så vidare och så vidare. Men Black Sabbath såg du längst fram på Roskilde
för massa, massa år sedan. Ja, precis. Jag köar mig igenom så att jag väntade. Det var helt okej att se från sidan, men jag var där för att vara längst fram på Sabbath. Så var det en dansk som kände vakterna, så han fick klättra över staketet. Så han var lite mer i mitten än jag. Men han var trevlig, det var okej. Han kunde också alla låtar.
Men jag älskar att du kommer ihåg det också, den där danskjäveln.
Ja. Nej, men det var en trevlig danskjävel. En lik förbannat en danskjävel. Nej, men alltså... Nej, så det var därför jag var på den festivalen. Liksom. Och sen hann man med några gånger till The End-turnén och lite solo och oss i vänder emellan. Tycker det var bra den när det var Ozzy and Friends, för att, vad var det? Det var då de bråkade med Bill Ward kanske, så en turné som skulle varit Black Sabbath blev något annat, men Geezer var där. Jag tror både Zakk Wylde och Guski turades om lite, alltså det var väldigt så här star-studded, som jag såg nere i Malmö, då var han väldigt bra.
Spelning på Follan ikväll i Stockholm, alltså södra Sveriges befolkning kan ju ha lite koll på att man kan åka ner till Köpet också, alltså Köpenhamn den 10 februari på Vega spelas det. Du var inne på det lite i början, men hur är det liksom att spela på hemmaplan för er? Snacka om Löfvers Lila och så, men jag tänker så här.
Ja, precis, ja, men dels är det, nu är det ju turnépremiär här, så du har inte kommit in i turnélunket än. Men det är någonting med att känna igen kaffesorterna och vad det är för sorts fika backstage och sånt som blir någonting annat.
Är det då du fattar att du är i Sverige om du skulle vara mitt i turnén?
Jo, men också någonting med, för om vi spelar i Göteborg, nu är inte vi ett Göteborgsband, vi är ett Mölndalsband. Så här, det är bara en av oss som är födda i Göteborg. Så vi är Mölndal med omnejd. Men då har man ju en massa ärenden runt i stan och sådär. Så då känns det ju som att man spelar på någon sån här bandtävling. Alltså back in the day eller ungdomsgårdsgig på ett annat sätt. Men Stockholm, här känner jag lite färre personer. Så man är ändå hemifrån fast i Sverige. Och så. Sen är jag alltid, jag är en väldigt god vän av Stockholm känner jag. Jag har bara haft skitkul här hela tiden varje gång jag varit här. Så det bygger också extra förväntningar. Och... fått göra roliga grejer med bandet. Ni har ju en klubbkris här ju, att innerstan när man stänger ner alla ställen. Jag bor i Helsingfors och det är liknande problematik där. Så man har hoppat runt på lite ställen jag inte trodde vi skulle släppas in på. Förra gången vi spelade till exempel var det ett slutsålt Bansch.
Ja.
Vilket kändes så här cool, för det har jag sett på tv, där Killinggänget på 90-talet och så här Kristallkrona, och vi fick gå in i det där berömda röda rummet och titta lite och sådär. Och det kändes väldigt stockholmskt på sin mest högkulturella, coola sätt. Liksom. Så, Nej, jag gör bara roliga saker när jag är i Stockholm, så jag trivs.
Ja, jag hoppas att du får jävligt roligt, och tack för att du kom hit, Johannes.
Tack själv.